En podcast från Aftonbladet.
Sverige ska få en ny spionmyndighet. Myndigheten som väntas ha ett par hundra anställda ska få namnet Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, förkortad UND. Och utrikesministern, moderaten Maria Malmö Stenegard, liknar den vid brittiska MI6, en verklig myndighet där den fiktiva agenten James Bond arbetar. Och så här beskriver hon själv vad myndigheten ska syssla med.
Den nya myndigheten ska vara ett stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och i övrigt kartlägga yttre hot mot Sverige. Verksamheten ska bedrivas genom inhämtning, bearbetning och analys av information. Och underrättelser ska naturligtvis rapporteras till regeringen och berörda myndigheter.
Ja, och det som sägs på lite byråkratisk svenska är alltså att myndigheten ska samarbeta med den redan existerande militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och arbeta med att identifiera olika hot mot Sverige och det svenska folket. Så, hur ska man tolka det här? Ska Sverige bli en internationell storspelare när det kommer till spioneri? Och vilka är hoten som kräver en helt ny myndighet som nuvarande myndigheter inte klarar av att skydda Sverige från? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Idag med mig, Love Isaksson Svensén. Och med mig i studion har jag Niklas Wendt, Aftonbladets försvars- och säkerhetsreporter. Hej och välkommen Niklas.
Tack.
Vilka befogenheter kommer UND ha?
Alltså UND kommer ju bli då Sveriges primära utrikesunderrättelsetjänst. MUST kommer finnas kvar i någon form, men den kommer fokusera mer snävt på militära underrättelser. Och man kommer flytta en stor del av verksamheten då från MUST, till exempel det allra hemligaste av det hemliga som är kontoret för särskild inhämtning, KSI. Där det jobbar personer med hemlig identitet och som rekryterar källor och spioner och sådär utomlands. Och arbetar med metoder som man inte arbetar med någon annanstans. Det är väldigt så här sekretiv verksamhet. Så Jan Guillous romankaraktär Carl Hamilton jobbade på föregångaren till KSI när han var i farten på 80- och 90-talet. Så det beskriver ungefär vad det är för typ av verksamhet som pågår där.
Men hur ska man tolka det här? Alltså ska Sverige satsa stort på spionverksamhet nu? Eller vad är det som, hur ska man tolka det här?
Ja, på ett sätt kan man säga så. Det är svårt att bedöma i kvantitativa termer. Men förmågan ska ju växa och uppgifterna kommer också behöva växa och utgifterna växa. Så det är väl det som är ambitionen. Regeringen pratar ju då om en breddad och mer komplex hotbild. Att hoten från liksom hybridaktiviteter har växt. Att det är cyber, information, krigföring och sånt. Och att de motiverar förändringen så att det är liksom inte ändamålsenligt att möta den här liksom breda hotbilden med en enbart militärt organiserad underrättelsetjänst. Men jag uppfattar att den här förändringen, det stora i det är liksom rent organisatoriskt. Det är drivet av att regeringen vill ha andra typer av underrättelser och en annan roll för de underrättelserna. Där de ska vara ett tydligare stöd liksom, i regeringens allmänna säkerhetspolitik och inte så liksom, hotinriktade som de har varit förut.
Hur skulle du säga att UND ska skilja sig från ja, men, till exempel den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST? Eller vi har ju också försvarets radioanstalt FRA. Vad är skillnaden?
FRA är ju en signalspaningsmyndighet kan man säga som tar in och analyserar liksom, elektronisk kommunikation. Och en viktig leverantör till MUST har ju varit i den meningen. Och MUST har ju tagit in och bearbetat information från många olika källor och framställt underlag för försvaret och regeringen och så. Och i det här klustret finns ju också Säpo som håller på med kontraspionage och inrikessäkerhet. Men tanken är ju då att UND ska ta över det mesta av det som MUST har gjort, men med ett breddat uppdrag då. Så de här kommer fortsätta fungera i liksom ett kluster av underrättelsemyndigheter.
Och regeringen vill ju då införa den här nya myndigheten. Man säger att man gör det för att möta nya hot mot Sverige. Alltså vad är det för hot som den här myndigheten ska bemöta som nuvarande myndigheter inte klarar av att ta hand om?
Alltså det är ju verkligen frågan. Det finns ju en utredning som Carl Bildt har gjort som det här förslaget egentligen stödjer sig på. Och den lägger fram det som just det här med den breda hotbilden och att en militär utgångspunkt blir för snäv. Regeringen nu, när de pratar om det här, pratar ju väldigt lösa termer om modernisering och att det ska internationell anpassning och sådär. Men vad det egentligen handlar om, över min bedömning då, att regeringen vill lägga det här arbetet närmare sig. Att man från regeringen och UD har upplevt det som ett problem att det varit inbäddat i Försvarsmakten. Alltså det går i linje med den här posten som nationell säkerhetsrådgivare som upprättats på regeringskansliet. Att man vill samla mer av den här makten närmare regeringskansliet och politiken. Och en faktor i det är att det finns ju liksom lite olika kulturer, olika sätt att arbeta, olika prioriteringar. Där jag uppfattar att det har funnits en verklig frustration från delar av staten som ligger utanför Försvarsmakten. Att man inte har kunnat få ut den information man behöver från MUST. Eller att man inte har tyckt att den informationen har hållit tillräckligt hög kvalitet. Mellan raderna kan man ju förstå det som att regeringen tycker att militärerna skriver konstigt. Och de liksom uttrycker sig på ett sätt som de inte förstår. Så det har funnits sånt här gnissel. Och om man har ett problem i en organisation, då vet ju alla som har jobbat på en arbetsplats att det alltid finns en chef som tror att omorganisation är lösningen på detta. Och det är väl ungefär det som sker nu.
Utrikesministern Maria Malmer Stenegard, hon beskriver den här nya myndigheten som en svensk version av brittiska MI6. Alltså där James Bond jobbar då. Alltså vad menar hon med det här?
Alltså jag tror att hon menar att MI6 är just en civil myndighet och inte en militär och att den ligger under utrikesministern. Sen tror jag att den här James Bond-faktorn är väl också ett skäl till att man uttrycker sig så. Och att MI6 har ett verkligt gott renommé, att det är en av världens liksom främsta underrättelsemyndigheter. Så det är väl ingen slump i den meningen att hon tar det som exempel.
Och hon jämför ju då med brittiska MI6. Men om vi tittar lite närmare, hur ser det ut hos våra grannländer? Hur gör man i till exempel Danmark och Norge med det här säkerhetsarbetet?
Ja, det är ju lite intressant då, för att regeringen pratar ju mycket om att man ska anpassa sig till hur andra gör, att man får lättare kontaktytor med andra länder och så. Men i Norge har ju de sin efterrättningstjänsten under försvarsdepartementet. Danska militära underrättelsetjänsten är också militär då, naturligt skäl. Så jag uppfattar det där som mindre liksom ett tungt argument i sak och mer ett försök att lyfta fram argument som passar för det man ändå vill göra, så att säga. Det är inte så klarskuret att alla andra har det på ett sätt och det är bara Sverige som är lite efter.
Enligt utrikesministern ska den nya myndigheten ha ett par hundra anställda, men kosta cirka 3 miljarder kronor första året. Vad ska de göra med alla de här pengarna? Och var ska de komma ifrån? Vi pratar mer med Niklas Wendt här i Aftonbladet Daily. Alldeles strax. Och den här myndigheten, den bedöms kosta nästan 3 miljarder kronor första året. Och enligt utrikesministern så ska ett par hundra personer jobba där. Hon har inte specificerat det. Alltså det låter ju som otroligt mycket pengar för så få anställda. Vad ska de göra med alla de här pengarna egentligen?
Ja, man ska också veta att underrättssystemet har redan växt ganska kraftigt de senaste 20 åren och kommer ju kosta mer pengar framöver. Och det är kopplat till personaltillväxt, men ännu mer till, skulle jag säga, tekniska investeringar. Man pratar om att man behöver liksom molnbaserade system för att hantera underrättelser och sånt där. Så att det kommer bli dyrt. Och det är en fråga om då vad man tycker att, alltså den ökade hotbilden kanske motiverar det. Men det är svårt att säga utan att ha liksom stenkoll på vare sig innehållet eller vad kostnaderna faktiskt kommer bli.
Men så det kan vara teknik och så? Det kommer inte bara vara att de kommer ha extremt jättehöga löner, de här anställda då?
Nej, det får man väl hoppas. Jag tror att det är mycket, mycket teknisk uppdatering som behöver ske också. De pratar ju mycket om att man ska använda öppna källor och aggregera olika tekniska data och sånt där. Sånt kostar ju.
Men var ska alla de här miljarderna komma ifrån då? Alltså måste man dra ner på något annat istället som kan påverka vanliga svenskar? Det är ändå väldigt mycket pengar.
Ja, men till syvende och sist är det ju så att pengar som går till en sak kan inte gå till en annan. Och om det är rätt prioriterat har liksom inte jag riktigt underlag och har jättestarka uppfattningar om. Jag kan inte riktigt värdera det. Men det är klart att i den här stora uppbyggnaden av vår försvarsförmåga så är ju underrättelser och liksom situationsuppfattning är ju en väldigt viktig del. Det behöver nog kunna kosta pengar. Utan att jag går in närmare på det.
Det här förslaget har ju också fått en hel del kritik för att den här nya hemliga myndigheten riskerar att hamna för nära regeringen. Vad tänker du om det?
En verksamhet som är lite tätare politiskt styrd, den riskerar ju att anpassa sig till att i värsta fall ge de svar som politiken vill ha. eller tillräckligt illa ställa de frågor som man uppfattade till politiskt opportunt att ställa. Och en underrättelsemyndighet måste ju kunna tänka fritt. Den måste kunna tänka, kan det vara tvärtom? Kan det vara så att det är liksom Sveriges säkerhet hotas av det som vi politiskt anser gynnar oss? Man måste kunna jobba med sådana hypoteser och bygga svar på dem. Och det är uppenbart att en myndighet som i större utsträckning ska hjälpa Ulf Kristersson att orientera sig i sin omvärld i mindre utsträckning kan ägna sig åt att kartlägga och bedöma faktiska militära hot till exempel. Så det är inte helt såklart att det är så här man uppnår de sakerna man säger sig vilja uppnå. Den varken utredningen eller regeringen egentligen har kunnat förklara är ju varför man inte kan bygga vidare på MUST eller bygga vidare på det som finns och varför man måste ha en ny struktur på det här. En annan sak som utredningen hänger upp sig på är att MUST skulle ha missat den fullskaliga invasionen av Ukraina, och det är en ganska viktig punkt. Carl Bildts utredning beskriver den här frågan om hur MUST har presterat som citat avgörande i denna utredning, slutcitat. Och det är ganska bekymrande tycker jag, för att det är en typ av svepskäl uppfattar jag det som. För det första för att det går att bedöma alla parametrar korrekt men ändå inte komma fram till rätt slutsats. Jag kan inte säga exakt vad MUST hade på bordet inför det där, men det gick ju att se vilka styrkor Ryssland hade dragit samman. Att det inte skulle räcka, att det skulle få väldigt negativa konsekvenser för Ryssland, att det inte skulle vara värt priset och så vidare och så vidare. Och därmed dra slutsatsen att en invasion var osannolik, vilket MUST gjorde. Och för att komma till en annan slutsats och få grepp om liksom intentionen så måste man ha direkt tillgång till den här ytterst lilla gruppen av människor som fattar det här beslutet och beter sig irrationellt. Och det hade CIA och MI6, det hade inte vi. Är det ett misslyckande? Jag har svårt att liksom beskriva det i de termerna. Man kan ju också vända på det, att CIA och MI6 hade visserligen rätt om att det skulle ske, men de hade helt fel om hur det skulle gå eftersom de förväntade sig en lätt rysk seger. Så vem hade liksom mest rätt? Det är en av liksom aspekterna av det här. För det andra så var det många som fick fel. Chefen för den tyska underrättelsetjänsten Bundesnachrichtendienst Bruno Kahl, han landade i Kiev på kvällen innan invasionen, nekade en inbjudan att följa med när ambassaden evakuerade under natten, och sen när invasionen väl hade börjat så fick han hjälpas ut ur landet av polsk underrättelsetjänst. Där kan man ju snacka om underrättelsemisslyckande, och BND är just en sån civil myndighet som regeringen nu vill ha. Så att det är liksom inte en garant för att man landar rätt, att man lägger det civilt. Det finns säkert bättre skäl att göra det än vad, liksom det här som regeringen föreslår. Jag tycker att man har en skyldighet på något sätt att underbygga sina vägval på ett mer sakligt sätt.
Men vad är din analys då? Behövs den här nya myndigheten? Det låter som att du inte är jätteimponerad av hur det här har presenterats nu.
Nej, men jag tycker i grunden att den som vill göra en sån stor genomgripande förändring i ett ganska känsligt läge och gör det med väldigt kort varsel är liksom, det är den som har bevisbördan för att det här är nödvändigt och bra. Man måste liksom övertyga mig och alla andra som liksom alla svenskar egentligen som är beroende av det, att det här fungerar, om att det är en bra idé. Och jag tycker inte att vare sig Carl Bildt eller regeringen har lyckats med det. Jag tycker att de kunde ha gjort ett bättre jobb. Sen förstår jag också behovet av att just de händertar den här bredare bilden och att, liksom, att det militära hotet visserligen ofta liksom drivs militärt, men att det tar andra vägar och uttryck än liksom att det rullar in stridsvagnar över en landgräns, så att man måste på något sätt möta det, och man måste möta ett ökat behov av att samordna sig med andra länder och partners och sånt. Men att just den här myndigheten i liksom lagd väldigt tätt på regeringskansliet i rätt sätt, det är jag inte säker på.
Kommer Sverige bli en spionstorspelare i världen nu? Är det det som är planen?
Ja, men jag uppfattar det så att man vill väl liksom, och det här är ju, alltså underrättelseuppgifter är ju handelsvara på liksom den här marknaden, att man kan byta den med andra länder helt enkelt och få information som man själv behöver. Så i den meningen är det ju viktigt att ha en egen förmåga, för det är ingen som kommer dela saker med dig om du inte kan erbjuda någonting tillbaka. Det tror jag är en viktig sak att satsa på. Sen hur man ska hantera det och vad underrättelserna ska vara till för, om det ska vara till för liksom man ska driva sin politiska linje eller om det faktiskt handlar om att kartlägga hot mot Sverige, där finns det vissa avvägningar att göra tycker jag.
Sist här Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har hört ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Ett nytt avsnitt kommer varje vardag så vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.